En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av
ett snabbare casino, snabbare.com.
Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi närmar oss den allsvenska premiären och vi tar och går igenom alla 16 lag inför den. Och nu har turen kommit till Mjällby. Med mig har jag Per Boman och Daniel Kristoffersson. Hur är läget i Mjällby just nu?
Men på topp skulle jag säga. Jag tycker att Hasse Larsson och Anders Torstensson har gjort ett gediget jobb här. Det var ju ett succélag förra året, med lite tur hade de kunnat komma ännu högre. De har fått behålla de spelare de vill behålla. Så att det är med väldigt positiva känslor tror jag när de går in i den här säsongen. Och sen har de ju väldigt mycket försäljningspotential också. De har ju varit bra på att ta betalt för spelare tidigare. Det har vi sett och sålt till både Elfsborg och Malmö och toppklubbar och sådär. De har också flera spelare som de kan sälja nu och vänta på mer pengar. Så att ekonomiskt, sportsligt så mår Mjällby jättebra och går som vanligt in i säsongen med kanske lite högre krav från oss experter. Men det är inte sån här dunderpress heller att de måste vara med och slåss i toppen. Men jag tror som de blir bara bättre och bättre och ett sammansvetsat gäng och sådär. Så att nej, men Mjällby ska bli fortsatt intressant att följa.
Är det liksom det långsiktiga tänket som är succéreceptet?
Ja, kanske. Alltså, jag tycker väl att det är blandningen av bra rekryteringar med att man har fått ett mer utvecklat spel. Tidigare har man fått förlita sig väldigt mycket på defensiven som har varit väldigt, väldigt bra i många år. Och från förra året framåt så har man ju blivit ett mycket mer komplett fotbollslag som kan alla delar av fotbollen egentligen. De kan ligga lågt försvar om de behöver det. De kan pressa högt och länge. De kan bygga spel bakifrån tålmodigt. De behärskar många fler delar av spelet nu. Och vilket gör dem till ett mycket tryggare lag och mycket mer svårläst lag. Och det har ju bara gjort dem bättre och bättre också. Jag menar, det fanns ju alltid risk för att om man försöker något nytt så kan ju det slå tillbaka helt enkelt, att man blir för överambitiös. Men de har löst det, så att det är ett komplett fotbollslag.
I Svenska cupen så var det ju Häcken som satte stopp då, men innan dess såg det ju väldigt bra ut.
Ja, och även för Häcken var bra nere på Sandvallen, kanske oväntat bra till och med, så var det ändå starkt och tog det hela vägen till förlängningen då liksom. Mjällbys cupspelet har varit väldigt, väldigt bra, släppt in ett mål på 4 matcher. Så att, menar, att man har tappat Arvid Brorsson och Rasmus Wikström har ju uppenbarligen inte varit något jättestort problem för man har fått in bra mittbackar istället, så att det ser bra ut.
Den här ekonomin då som man har skaffat sig, hur bra går det egentligen?
Ja, men det går bra med Mjällby mått mätt och de behöver inte bekymra sig av ekonomin nu tror jag. Sen apropå värvningar och ekonomi så är ju Axel Norén en riktig statement-värvning av Mjällby. Att man kan sno honom från, ja men får man säga, en konkurrent i toppen av Allsvenskan förra året och när han hade utländska bud. Det ser jag som ett riktigt bra drag och säger väl en del om vart Mjällby befinner sig som klubb nu också. Det hade vi ju aldrig kunnat tro eller sett för några år sedan att de skulle kunna, ja, jag gissar att han fick rätt bra betalt och att han ser Mjällby som en språngbräda både och gör det bra i Allsvenskan men sen att kunna studsa ut utomlands med tanke på att ja, klubbar blir ju väldigt mycket mer attraktiva när de visar att de kan sälja spelare utomlands och till större klubbar och då har Mjällby den attraktionskraften att ja, men en bra allsvensk spelare som är bossman från en ja, men ungefär likvärdig klubb kan de sno.
Så att... Men det är också så att de har ingen stor ryggsäck heller. Mjällby har inte massa anställda som kostar jättemycket Nej. Pengar och det är inga särskilt höga löner heller. Även om de blir höga givetvis så är det inga jättehöga löner. Man ger inte jättestora sign-on-bonusar till spelare, tror jag inte heller. Mm. Det gör att man kan behålla liksom... Ja, men man får in pengar hela tiden som man kan lägga på spelare också. Liksom. Alltså det finns ju en ganska liten kostym på ett positivt sätt. Och jag menar bara, det kan ju diskon mycket mer än mig, men jag menar, förr i tiden om de hade fått bud på 10, 12, 13, 14 miljoner på en spelare bara för 2-3 år sedan så hade de varit tvungna att sälja. Mm. Tänk nu att de kan säga nej till den typen av bud på Röjkär och Straud. Och vad då kräver 20 miljoner antar jag istället. Det är ju fantastiskt bra.
De har inte Malmö FFs marknadsavdelning på 30
år. Nej, men exakt. Det är ju det är ingen tungrodd organisation. Och att det är väldigt många också som jobbar ideellt för Mjällby också. Många som brinner för klubben och ser det kanske mer, inte bara som ett arbete utan också att man är, det finns en stark klubbidentitet, vilket ju är viktigt.
Så de har en grym kommunikationsavdelning också när de ska presentera spelare. Det får man ge 5+ till. Det är ju, det är de bästa i klassen i Allsvenskan med de här presentationsvideorna.
Ja. Förutom Norén då, så har man tagit in Mietinen som du säger är en högintressant spelare.
Ja, berätta mer. Ja, men som du och tycker jag det är det. Jag menar, det är ju en Arvid Bro som var väldigt mångsidig, kunde spela många positioner, riktigt på ett positivt sätt grisig typ som man ändå gillar att ha i Mjällby. Och även då var Wikström bra. Men jag menar, Norén tycker jag var en av Allsvenskans 6-7 eller 5-6 bästa mittbackar förra året. Och Mieten är ändå så ordinarie urkänt landslagsman från Finland. Mm. Och han har ju inte heller slagit fullt ut än i någon klubb. Vilket jag inte behöver vara negativt. Vi har ju många sådana exempel i Mjällby. Just Wikström och Jagne som ju också kom från lite halvbrokiga stunder i sin karriär. Och kom till Mjällby och växlade upp. Så Mjällby är väldigt, väldigt bra tycker jag på den typen av spelare som har väldigt intressanta egenskaper, som har hyfsade meriter men som inte har slagit igenom än, och så gör de dem till allsvenska dominanta spelare.
Men så Norén och Mietinen, de täcker ändå för de tappen man har fått?
Ja, det tycker jag, som har man sen tidigare andra mittback också. Så att, ja, jag skulle, jag menar, om jag ska ta gruppspelet som intäkt på det, så har man ju som sagt bara släppt in ett mål på 4 matcher. Så att jag, det är klart att det, i vissa delar kan man, de var bra, både Brorsson och Wikström. Jag skulle säga att det är likvärdigt det man har fått in.
Fönstret är ju fortfarande öppet, men kommer det komma in någonting mer?
Nej, jag tror inte det. Lasse Larsson har det ganska tydligt med att den Tony Mietinen var den sista. Då. Sen gäller det bara att stå emot här, men nu är de flesta fönster stängt så att det går väl knappt att sälja någon utomlands som det inte är ett MLS. Så jag tror inte Straud eller Röjkjär siktar ditåt. Ja, de är liksom profilerna som MLS-klubbarna letar efter heller, men det är nog rätt stängt in i alla fall, som jag fattar som Hans Larsson sa det när jag skrev om den här Tony Mietinen, att de inte ska leta någon ny. Sen kan det ju hända skador och sådär i slutet. Fönstret är ju öppet i 12 dagar till, så att någonting kan hända, men jag tror att det ska nog vara, inte bli någon större rulljans i Mjällby här fram till allsvenska premiären, tror jag inte.
Det var ju ett tag det snackades om man skulle ha något alternativ till Jakob Bergström, men det är inte aktuellt då.
Nej, precis. Nej, det verkar inte så. Och där, det som vi var inne på tidigare var att Hammarby bjöd jättemycket för Röjkjär, men där sa de nej. Det var lite förfrågningar på Straud från Malmö. AIK har kollat upp, men AIK var väl ganska tydlig med att de inte kan betala 15-20 miljoner för en spelare, och inte så som Straud heller. Och sen har det varit intresse på Törnqvist också, Morrison, men där har de också sagt nej. Så att, det är den kostymen de har skaffat sig nu ekonomiskt, så att de kan säga nej till sådana bud.
Hur viktigt är det att Straud och Röjkjär är kvar?
Nej, men det är som signal är det ju väldigt viktigt att man sålde av spelare men inte sina bästa spelare. Det tycker jag är en otrolig signal för hela Mjällby med omnejd, att man är på riktigt och dessutom lyckas göra det utan att det blir jätteirriterat. Det är ju inte helt ovanligt att spelare som inte får lämna, nej, särskilt när man kanske inte har så jättehöga löner i Mjällby, då blir rädda och oroliga, vadå, ska inte jag få min chans då? Jag kan inte få chansen, jag kanske skadas imorgon, bla bla bla. Jag tycker ändå man har lyckats lägga locket på där, och det har inte sipprat ut något jättenegativt eller någon irritation eller så. Jag intervjuade Röjkjär på träningsläget efter deras match mot Djurgården, och han var väldigt cool och lugn och sa att han var glad över att andra var intresserade, men att jag ser mig som Mjällby-spelare och sådär. Så det är ju bra. Och du nämnde ju det här med om man ska få in anfallare till. Det är klart att Jakob Bergström är ju otroligt nyttig i spelet, men kanske inte öser in mål då. Men de har en del alternativ. Alexander Johansson är bättre än man tror. Också nyttig. Och sen den här Manne tycker jag är, ja, alltså nu var ju Jagne kanske lite annan typ. Man spelar oftast anfallare ibland i Mjällby också, för han kan också offsa mittfältare där. Men jag menar, Manne tycker jag ser väldigt, väldigt bra ut. Han har ju en extrem X-faktor och farten och gör det oväntade. Och dessutom helt okej målskylt. Så att han tror jag kan bli ett stort utropstecken.
Om du säger lite liksom över året här nu, hur tror du att det kommer liksom se ut för Mjällby?
Nej, jag tror att de kommer fortsätta att vara väldigt svårslagna, just eftersom de kan spela olika typer av matchplaner och hantera egentligen alla typer av motstånd på det sättet. Lite beroende på det. De kan anpassa sig till lagen de möter, och lagen som möter dem måste också anpassa sig till Mjällby. Så jag ser liksom inte Det är klart att det finns så många lag i Allsvenskan som har mer pengar och som dyrare trupper, så man kan inte räkna med att de ska liksom hota om en femte plats eller så. Men jag ser dem definitivt i segmentet 6-8 och att de kommer vara stabila där och hålla sig kvar där. Jag tippade dem 7, vilket är en placering sämre än förra året, men bara att tippa dem som 7 tycker jag är att ge väldigt varmt beröm. Så att de kommer hålla sig kvar, tror jag, på samma höga nivå. Jag ser inte att det kommer bli någon tydlig dipp eller så för Mjällby.
De har ju någon slags motto att de ska vara jobbiga att möta och svåra att göra mål på. Det låter som kommer kunna hålla i det även i år.
Ja, det tror jag absolut. Sen gillar jag kraven också som de har på sig själva, och att de är inte nöjda med liksom det vi sitter och diskuterar här, om att de har allt att vinna, att de ska vara 6-7 liksom, utan jag minns vi hade ju med Tom Pettersson i podden här förra året när de var med i toppen och fortfarande kunde sluta 3. Då menar han på att han var rätt missnöjd över vad de hade presterat, och menar på att vi hade kunnat lägga högre om vi hade bara sett till och hållit tätt och gjort lite fler mål, och att om vi hade kommit upp i normal standard och sådär. Så att de höga kraven tror jag är bra att ha på sig själva liksom i en sån förening också, att man aldrig blir nöjd och att man hela tiden strävar efter mer. Och det tycker jag var rätt intressant att höra hur liksom snacket gick internt i Mjällby, för där trodde man ju mer att de var nöjd med det här, men att de hela tiden ville mer och att de ser sig själv som en utmanare i topp 5. Så att jag tror att det är ett bra, det säger en del om vart Mjällby är som klubb 2025.
Ja, och sen liksom, vi har pratat om många spelare som nya mittbackarna, och är bra att de har lyckats behålla Röjkär och Straud och sådär. Men så finns det så många spelare som är så extremt bra, men som kanske inte kommer lämna ändå. Och det är skönt. Tom Pettersson som håller hög nivå. Jesper Gustafsson som ju är svinbra som defensiv mittfältare och blir bättre för varje år. Hela tiden höjer sig. Herman Johansson till höger som kanske inte drar några stora rubriker, men som är extremt nyttig som wingback. På sin kant Viktor Gustafsson som nästan aldrig gör en dålig match. Så de har ju sån hård kärna av killar som brinner för Mjällby och som sätter en hög nivå hela tiden så här, i omklädningsrummet och på planen. Så att det borgar för en ganska tydlig liksom, stabilitet. Så.
Man klättrade ju från en 10:e plats 2023 då, till en 5:e plats 2024. Var ska det här sluta? I det tempot uppåt?
Jag sa att de kom 6:a innan, och de kom på 5:a och jag tippar väl om som 6 eller 7:a nu, kommer jag ihåg. Men det är ju...
Så du tror ändå att de tar ett steg ner då?
Ja, men det är mer för att andra klubbar som Häcken och Elfsborg ser bättre ut och därför kommer kunna plocka placeringar sen, så de har alla möjligheter att komma 5:a igen liksom. Men ska jag vara helt logisk så tror jag att de kanske tappar någon placering, men att det ändå ser väldigt bra ut.
För de drömmer vidare om topp 5 eller tror du att de
tar sig? Jag tror också det, men inte för att de har gått ner sig som förening, utan mer att de andra lagen kapprustar åt. De andra lagen har så mycket mer pengar, de har satsat. Det finns en del lag som också kan komma och bråka inom liksom topp 5, topp 6. IFK Göteborg, vart är de liksom, om de får träff på värvningarna här också. Så att det är inget underbetyg till Mjällby att man tippar dem där nere. Men samtidigt, jag menar, om Jakob Bergström börjar ösa in mål och få träff där, och få träff på något nyförvärv som gör det hur bra som helst, så kan det lika gärna gå åt andra håll, att de knapar in någon placering. Så jämnt är det ju i Allsvenskan just nu. Så att det gäller att de får en bra start, tror jag. Så kan det nog gå bra. Men det logiska tipset blir för mig också, jag tror jag tippar dem 7:a också. Så att det blir väl där någonstans, tror jag, de hamnar.
Det blir ett eldprov direkt då, borta mot Elfsborg på Borås Arena. Vad tror ni om den matchen?
Ja, jag tror ju som sagt att det är helt okej match för dem att spela ändå. Jag har ju goda minnen. Andreas Brännströms första bortamatch i Allsvenskan tror jag var mot Elfsborg för några år sedan. Och då, jag vet inte vad det har för betydelse nu i sig, men då minns jag att de tog en vinst där på ett oväntat sätt. Och jag tror ändå att Mjällby, även om de kanske inte älskar att spela på konstgräs, så tror jag ändå att den hårdheten... Alltså, Elfsborg kan ju skrämma lag med sin fart och sin kraft och sin vilja att pressa, men Mjällby är inte så lätt att skrämma på det sättet. Så att jag tror då klarar ett kryss på Borås Arena.
Jag tror det är ett skön premiär för dem. De har allt att vinna. De liksom har sett Elfsborgs framgångar. De har sett hur de har slagit Roma, framgångarna i Europa och i Allsvenskan. De har sålt spelare för flera hundra miljoner, så jag tror att de går in med en väldigt bra känsla. Däremot så tror jag inte de vinner, utan jag tror att Elfsborg vinner där hemma på Borås Arena på konstgräset. Tror jag passar med ganska dåligt i en premiär, så att jag tror de förlorar premiären.
Och nu är det länge Elfsborg kommer få leva på den där Roma-vinsten. Det känns som att vi refererar till den i åratal. Tack hörni. Och till er som har tittat då, om ni vill ha nyheter om just ert lag så föreslår jag att ni går in på Sportbladet och så klickar ni följ på ert lag för då missar ni ingenting.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.